Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget med mig, Bettina Sågbom. Ja, vad gör Super El Niño, Amok och Blue Ocean Event och allt möjligt annat vi hört om här på sistone med oss människor och med det här jordklotet? Nämligen, forskare varnar nu för en mängd olika klimatfenomen som samtliga kan ställa till det för oss. Och vilka är egentligen de här fenomenen? Vad orsakar dessa fenomen? Och kan de lindras på något sätt? Det ska vi diskutera här idag tillsammans med Svenska Yles vetenskapsredaktör och författare. Är du också Markus Rosenlund? Välkommen.
Tackar.
Och så har jag också sällskap här av Nicolas Kujala som är meteorologstuderande och har också en lång erfarenhet av att göra väderobservationer. Välkommen.
Tack, tack.
Ja, alltså det som gjorde att jag ville ta i den här frågan är att jag faktiskt funderar på att många människor, många redaktörer som gör klimatnyheter eller sådana nyheter som relaterar till sådana fenomen säger att mer och mer märker man att folk alltså hoppar över, de läser inte ens de här nyheterna. En orsak kanske är att det är beklämmande, en annan kanske är att man inte riktigt begriper sig på det. En tredje orsak kanske är det att man upplever sig själv väldigt maktlös i alla fall. Att det som sker, det sker. Men jag skulle vilja att vi försöker förklara, eller ni försöker förklara vad det egentligen handlar om. Och hur de här fenomenen arbetar tillsammans. Och eventuellt om de kan tänkas motverka varandra så att man skulle få någon sorts positiv ska säga, slutresultat av det här. Jag vet inte. Jag är en helt novis på det här ämnet, det ser jag genast. Men alltså, vi börjar med Super El Niño. Nu har det funnits en massa artiklar publicerat som detta gjorts program om. Det har sagt att nu börjar Super El Niño. Helt från grunden, vad är El Niño? Jag börjar med det där meteorologen, studeranden i sällskapet, Nicolas Kujala.
El Niño är ett fenomen som sker alltid med några års mellanrum i södra Stilla havet. Det grundar sig egentligen på tre olika saker. Det första som är mest centralt och varför det här då liksom börjar och kickar igång är det att lufttryckskillnaden mellan östra och västra Stilla havet minskas till mycket mindre än vad det normalt brukar då vara. Och det här orsakar då det att lufttryckskillnaden är mindre så blåser det också mindre, det vill säga passadvinden. Saktas ner och den kan till och med vända om i princip. Speciellt under sådana här Super El Niño-år så kan det se att den vänder i en annan riktning. Och det här innebär då mycket, mycket olika konsekvenser. Det kommer från att havströmmarna påverkas ganska kraftigt här. Normalt fall så brukar det här varma vattnet som finns på ytan så brukar det dras det där västerut från det där Amerikas kust.
Alltså vart försvinner det?
Det där varma vattnet.
Ja.
När det brukar fara då alltså med havströmmarna västerut mot Indonesien och Australien. Okay. Och då när den här lufttryckskillnaden minskas så då betyder det att det här varma vattnet blir kvar vid kusten av Sydamerika. Och det här innebär då mycket regn, kraftiga översvämningar och sånt. Och då också betyder det att det regnar mindre i Indonesien, i Indien, möjligtvis mot Kina. Och då har vi torka. Och det här är något som sker med 3-10 års mellanrum. Varför vi kallar det här Super El Niño, så det kommer helt enkelt från det att vad är då skillnaden i havstemperaturen? Det finns en skala som man ser på havstemperaturen i regionen och då kan man då säga att det är en Super El Niño eller en El Niño. Super El Niño i det här fallet så betyder det att det är över 2 grader ovanför genomsnittet.
Ja, men du sa att det sker med 3-10 års mellanrum, det här vanliga El Niño.
I det här fallet så måste man också konstatera att El Niño har olika definitioner i olika länder. Till exempel Australien så klassar man El Niño på ett lite annorlunda sätt än vad man gör på andra ställen, till exempel USA. Och sen så kan det konstateras också att El Niño har ju sin motpart, det vill säga La Niña. Det är bara motsatsen lite kraftigare. Och sen har vi neutrala år däremellan, det vill säga när flyttas över. Och det finns ingen period egentligen, utan det bara sker.
Men vänta, ni sa att det är ändå helt naturligt. Det är alltså inte människan som har ställt till med det här.
Nej, det är inte människan som har ställt till med El Niño, men det, man måste liksom skilja mellan naturliga och så att säga människoorsakade fenomen inom klimatet. Och de två utesluter ju inte varandra. Det är snarare så att vet du kan ha en sak som händer naturligt och så kan du ha dessutom, vilka vi har i det här fallet, du har El Niño som är en naturlig återkommande grej och så har du människans den uppvärmning som människan orsakar läggs de ovanpå varandra. Mm. Det blir en sån här dubbel whammy, en dubbel effekt av det hela.
Och med El Niño så kan man säga att konsensus har funnits sedan 2019 ungefär att El Niño stärks av klimatförändringen som är orsakad av människan. Innan det så El Niño är ett ganska nytt fenomen så här vetenskapligt. Det var ungefär på 50- och 60-talet som man började liksom inse att det som händer på Sydamerikas kust långt, långt ifrån har också en inverkan på det som händer i Australien eller i Indonesien eller Indien. Eller, men längre bort på Afrikas kuster och i centrala Afrika och människorna har ju observerat El Niño redan på 1700-1800-talet och garanterat tidigare också. Man har ju sett att fisken dör. Man har sett att ingenting växer. Det regnar inte mer den här sommaren i Indien. Människorna har ju insett det här och det har orsakat jättemycket sociala problem. Det har orsakat jättemycket dödlighet genom tiderna. Men först på 50-60-talet så har man kunnat knyta ihop det här hela. Det var norska meteorologen Jakob Bjerknes som gjorde det också. Och efter det så blev FN ganska intresserad. Man började finansiera mycket forskning inom det här. Och sen nu, senare åren så har man ju också börjat se på riktigt korrelationen mellan då klimatförändringen och El Niño.
Och det var ju just därifrån, de här nämnda folk där i västra Amerika som i något tag observerar just de här fenomenen som du sa och att de typiskt nog uppträder kring julen och därav kommer alltså namnet på det här fenomenet El Niño som ju är Jesus barnet. Alltså det händer i juletider så därför El Niño.
Men alltså El Niño har man observerat, du sa 1700-talet redan så tidigt som då. Men man har egentligen typ börjat forska i det ordentligt först 50-60-talet nu, alltså 1950-60-talet, så menar du så?
Redan på 1800-talet så visste man ju att något hände, men det fanns ju liksom inte på samma sätt globala forskningsnätverk på den tiden, utan då man observerar något lokalt så då tänkte man att hej, vitsi, vilken dålig tur. Att det här kommer med några års mellanrum, vi har dålig tur, men så småningom så har man ju börjat resa mera. Forskningen har börjat se på hela vädret och klimat mer globalt. Och därmed så har man ju sen också börjat få verktyg. Man har fått satelliter till exempel. Man har fått fartyg som kan mäta samtidigt på olika ställen och få informationen konstant fram någonstans där man kan sen gå igenom den här informationen. Och därmed så kommer vi sen till 1900-talet. Det vill säga, skulle man ha haft samma verktyg som vi har idag på 1700-talet så är jag nog övertygad att man skulle då redan ha kunnat sett korrelationen.
Ja, det vi tänker sällan på hur ung vetenskap meteorologin är. Alltså den har inte existerat. Den börjar i princip med telegrafens intåg på scenen på 1800-talet när man kunde börja meddela väderhändelser och väderfrontar etc. som var i antågande någonstans så kunde man med telegrafens hjälp meddela dem till London och så kunde man skriva en rapport i The Times att nu kommer det här, nu vet vi att det är en front på väg hit, alltså nu ska ni förbereda. Och det här var ju en väldigt stor betydelse för hade stor betydelse för sjöfarten. Meteorologin har ju tillkommit på mer eller mindre på den kommersiella sjöfartens villkor utgående från dess behov. Så det där.
Men det där, kan man koppla sådana sociala orosmoment i samhället, krig och sånt till väder?
Absolut kan
det är kanske en av de största i dagens läge, säga, när man inte mer har vatten och mat. Så.
Ja, nej, precis. Alltså man tror ju till exempel att den franska revolutionen kan ha orsakats av visserligen med en viss dominobrickseffekt och några brickor emellan där, men alltså det var en period av torka och dåligt väder och under lilla istiden och fortsatte en bit framåt och vet du, skördarna slog fel och folket var utan bröd och så blev de arga och så var kungens huvud löst. Så vidare. Så det här finns, jag har skrivit en hel bok om det här i princip.
Väder som förändrade världen, din första bok.
Ja.
Det där det var den här franska revolutionen ett sånt exempel som fungerar bra eftersom de flesta har läst om det under historia lektioner och vet vad som hände då när folket blev förbannat. Så att säga, uppmanades dessutom att varför äter de inte bakelser om de inte har bröd?
Ja, alltså Västroms fall har ju också, de här folkvandringarna som ledde till att Västrom föll, så det var ju också klimatorsaker. Folk i Centralasien som blev oroliga och började vandra omkring och... Men skillnaden mellan då och nu är ju den att det där, vet du, på 600-talet efter Kristus, så då fanns det ännu tomma platser i världen. Vet du, om det var dåligt klimat, ställde till med besvär någonstans, så kunde du flytta din by och ta hela gänget och fara någon annanstans och slå dig ner. Till och med då började det vara lite, folk bodde redan vid de bästa platserna. Men nu, jag menar, det såg vi ju 2015 när vi hade den här så kallade flyktingkrisen. När det kom förhållandevis mycket flyktingar till Finland. Så då hade det ju varje många år av torka och svåra förhållanden i Mellanöstern och norra Afrika. Och det här alltså, det är en sån här push-pull-effekt. Och klimatet har alltid varit en stark push.
Så med andra ord så berör det oss, fast vi inte direkt skulle beröras här.
Ja, El Niño. Jag skulle vilja säga att alla populister som lyssnar på det här, ni som inte vill ha någon annan hit och vill vara i fred här, det går inte, det funkar inte liksom att vara klimatskeptiker inom citat och invandringskritiker inom citat samtidigt. Det funkar inte, för du måste ta klimatet på allvar om du verkligen menar allvar med att du inte vill ha någon hit, för det kommer att börja komma folk hit när de här klimatzonerna flyttar norrut och, vet du, södra Europa blir snart eventuellt liksom lika jobbigt som norra Afrika, och sen börjar det hända saker.
Ja, 2015-2016 kan man ju, jag ska inte dra liksom direkta korrelationer, men då hade vi då också senast det kraftiga El Niño på gång, och det där, såklart så hade det hänt mycket redan där före, och det finns mycket annat som också påverkar där, men om man vill dra någon form av korrelation mellan El Niño och mellan flyktingströmmar, så 2015-2016 kanske någon forskare kan gå in och kolla att hade det faktiskt en stor effekt, att säkert hade det någon form av effekt nog, för att Mellanöstern till exempel lider av väldigt kraftigt torka under event. Men man kan ju gå igenom historien och kolla liksom vilka stora saker som hände under ett kraftigare El Niño. 70-talet så hade vi det där svält i Sovjetunionen, och de tvingades köpa mjöl från USA. Och därmed så fick USA ganska trevlig, liksom, de kunde liksom förhandla där lite sen tillbaka åt andra hållet. Så Sovjetunionen fick inte mat, och USA fick sen kanske vitte något med vapen att göra och sånt. Att man kan alltid gå och kolla liksom att hänga de här ihop. Men det är ju såklart så att man har forskat mycket i det här, att vad har El Niño till exempel för effekter på ekonomin. Globalt sett så är ju ekonomiska effekterna negativa, men om man ser på ett nationellt nivå mellan länder så finns det länder som vinner. Argentina är ett exempel där El Niño faktiskt orsakar ett positivt det där lyft i BNP, och Paraguay är ett annat exempel. Mellanamerika, östra Sydamerika, vissa andra ställen så gynnas av El Niño ekonomiskt, men det kommer ju på bekostnad sen med andra ställen, och kostnaden är ju inte bara pengar, utan det är också...
På vilket sätt, varför gynnas Argentina? Vad är det som händer med deras väder då där som gör det?
Nederbörden ökar, det vill säga de får bättre skördar till exempel.
Gräset växer och kossorna får mera mat, och köttet blir saftigare och sånt.
Så är det. Sen om man ser på till exempel USA i det här fallet, som det är en stor det där del av en kontinent. Vi ska inte kalla USA en kontinent, det ska inte vara korrekt. Men det är en stor, nästan kontinentlikt land. Om man tar Kanada med och Mexiko med där, så har vi ju nordamerikanska kontinenten. Och USA så är ju Niño ganska speciellt, för att det har egentligen under sommarmånaderna inte sådär värst mycket påvisade effekter. Det som kanske kan konstateras att tornadon ökar, det vill säga inlandsstormarna ökar kortvariga, men orkanerna i Atlanten minskar. Och det är här vart kanske effekten mot Finland kommer kraftigast fram på hösten. Det vill säga under liksom tidigare och sen märker sen hösten också, så när man har färre orkaner i Atlanten så betyder det också att färre orkaner kommer mot Europa. Mm. Och det är ju då vi får våra kraftiga höststormar, de kraftigaste höststormarna, de kommer ju därifrån. Vi får liksom the leftovers, som man säger. Men sen i Finland så kan man nog se att man har en mildare vinter. Det är varmare på vintern under ett kraftigt El Niño-år. Det handlar bara om det att det kommer flera lågtryck som då kommer ända upp till Finland då. Och det kommer alltså varm luft med regn och det där regn och lite mindre snö. Så att det, där, ja. det är kanske det som man kan påvisa från El Niños sida, men har vi en het sommar det här året här, så skulle jag inte kanske ändå säga att det är El Niño som har orsakat det, utan det är kanske något annat som har gjort det. Men ja. Att effekterna från andra sidan världen kan synas också hit. Mm.
Ja, när Finland är så pass långt nedströms så att säga i den här klimatfloden som med källan då där i Stilla havet, att de här effekterna är lite svåra att förutsäga här, ja, men ja, sannolikheten har väl ökat faktiskt, som du säger, för mildare fuktiga vintrar i samband med El Niño här, så att det återstår att se.
Så det är därför jag är intresserad av att det skrivs så mycket om alla möjliga olika, alltså nu har det skrivits mycket om Super El Niño och nu har ni jättebra förklarat det, att hur det påverkar globalt. Men sen så skrivs det om någonting som jag måste riktigt slå upp här emellan, för jag har bara skrivit ner förkortningen här. Alltså AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation. Alltså, då handlar det om havsströmmar.
Det här som golfströmmen är en del
av. Ja, men alltså den igen, så om någon har sett på filmen, och det har säkert många, The Day After Tomorrow, så då kollapsar AMOC-strömmen på väldigt kort tid. Det gör den säkert inte på riktigt, men det tar liksom lite längre tid. Men där så drabbas då USA av en istid jättefort, och många andra delar av världen också. Mm. Och det har sagt att om den här AMOC-strömmen helt skulle kollapsa, så skulle vi vara riktigt i blåsten här uppe i nordvästra Europa. Mm. Så nu får ni börja med att förklara att jag förstår att liksom ena väderfenomenet eller klimatfenomenet, kallar det vad ni vill, säga att vi dör av torka, det blir jättehett och allt möjligt sånt. Och det andra kommer att säga att vi får en ny istid.
Om vi kan börja med ett fenomen som har höjt på många ögonbryn runt om i världen bland meteorolog- och klimatforskarkretsar. Det finns någonting som förbryllar folk, nämligen när vi ser på de här temperaturöverskottskartorna, så mer eller mindre hela jorden glöder rött just nu, att det är liksom temperaturöverskott överallt. Utom en besynnerlig liten fläck, den blåa blobben, den kallar Blue Blob, söder om Grönland ungefär, där i det området. Det är det typ enda området just nu på jorden som går mot strömmen, som går mot trenden, alltså som där det blir svalare utvatten än snarare än varmare. Och man tror alltså att det beror på det här smältvattnet från bland annat det här smältvattnet från Grönlands glaciärer. När Grönland smälter så rinner det ut en massa vatten och det här orsakar problem för det här maskineriet, alltså det här AMOC-systemet. För det kallas den termohalina cirkulationen på
svenska,
på fackspråk. Ja. Det är ett löpande band i princip. Det börjar, eller det löper ju runt hela jorden mer eller mindre. Men i det här fallet så vad som händer är att du har varmt vatten som börjar rinna norrut från den mexikanska golfen. Och vet du, så det är en massa vatten i den här strömmen. Det är liksom typ 1000 Amazonfloder som rinner norrut. Och så stiger det upp, det värmen bara stiger och dallrar och vanför där. Och det avdunstar en massa vatten. Och det där med avdunstar inte, jo, salt. Så när den kommer norrut, när du närmar dig Island och kommer dit norrut, så då har vattnet blivit mycket saltare eftersom det avdunstar massa vatten, men saltet har blivit kvar. Och saltvatten har en högre densitet, alltså det är tätare och tyngre, så det sjunker ner. Då tas det upp av en snabb söderutgående ström. Det är liksom där som det här rullande bandet vänder. Mm. sådär. Och vad händer då när du plötsligt har Grönland där som värms upp och så rinner det ut en massa smältvatten och sötvatten från Grönland.
Kallt sötvatten.
Ja, kallt, men det är sötvatten som är nyckelordet här. Så den gör det här utvattnet som kommer, det blandar upp det här utvattnet som salta utvattnet som kommer söderifrån. Det blandar upp det och gör det mindre salt. Och vad händer då? Då sjunker det inte lika gärna. Så vet du, om det inte sjunker så kan det inte återvända med det här löpande bandet söderut. Och då,
så det, är det därför vi säger att amokströmmen, alltså att den kollapsar, den stannar?
Ja, no, i princip, alltså vi vet att det har hänt förut. Den här strömmen är bokstavligen, alltså du kan i princip vrida av den som en kran om någonting riktigt tillräckligt brutalt händer. Vilket har hänt alltså under jordens historia för cirka 12 000 år sedan, du kan rätta mig om jag har fel, men det finns en period, ni kan googla det, som den kallas yngre dryas, när det där istiden, den förra istiden, den hade gått mot sitt slut och det hade börjat bli varmt och så vidare. Och då fanns det en stor glaciärsjö i norra Amerika, Lake Agassiz, kallades den, och det fanns inte vet jag vad folk kallade den på den tiden, men numera kallas den så. Och den var inte uppdämd av något annat än is. Alltså den hade isfördämningar som dämde upp den. Det var smältvatten alltså. Och så en vacker dag för 12 000 någonting år sedan så hade cracks och den här fördämningen brast och det rann ut hiskeliga mängder sötvatten i Atlanten. Alltså mer än Kaspiska havet och Svarta havet, det här har, Svarta havet är inte en insjö, men anyway, massa vatten, vet du, och det här så att mer eller mindre över en natt så bokstavligen det hade två effekter, det satte stopp för amok, för Golfströmmen, och det höjde på det där den globala havsvattennivån. Och då tog ju liksom uppvärmningen, den här istiden som den hade börjat ta slut, så drog ju handbromsen och det stannade upp. Och glaciärerna som den hade börjat, vet du, här, glaciärerna som hade täckt Skandinavien, de inlandsisarna, de hade ju dragit sig tillbaka. Och så plötsligt blir det kallare. Glaciärerna drar i handbromsen, stannar upp och börjar till och med lite växa igen. Och det här spåret, du har för din graduella, vad var det du sa, du har forskat i det. Alltså spåret av den här nedkylningen som vi hade då, som i princip är en monsterversion av det som nu kanske händer. Så spåren av den här nedkylningen så finns ju i vår terräng än i denna dag. Vi kallar det Salpausselka. Det är liksom det här bromsspåret från den gången.
Så du har alltså forskat just spåren efter?
Ja, det är det fältstudier, 12 000 år efter att det här hände. Det är intressant att fara ut på många olika ställen i Tavastland och det här området kring Lahtis och Lammi och mot Tavastehus och se liksom, om man går riktigt noggrant och ser på hur sedimenterna har lagrats där, så börjar man hitta deltan och annat ganska intressant. Men vi ska kanske gå så mycket in på det, men att spåren finns jättekvart i vår tur.
Ja, och notera att han sa Lahtis. Det är där som stranden var på den tiden.
Ja, så är det. Ja. Det finns fornstränder. Nu hittar jag också ordet på svenska fornstränder på många ställen. Från de här olika skikten och olika faserna av när isen drog sig tillbaka. Och det är ganska fascinerande grejer att gå och titta på. Men jag tycker det som kom fram här just så är egentligen det som är kanske mest centrala i hela klimatdiskussionen. Och det är det att det här hände förr. Och sen så kom det ju tillbaka. Det vill säga naturen och klimatet har sin egna sätt att dra i handbromsen. Mm. Och sen har den också sitt egna sätt att börja trycka på gasen igen. Och det är ju det som egentligen människan rubbar mest för tillfället. Det vill säga naturen har ju alltid liksom, med hjälp av rymden kanske till exempel. Mm. Eller med vulkanismen och annat så. Så naturen har alltid haft sitt sätt att reglera sig själv. Jorden har alltid varit en jättedynamisk filur. Jorden lever ju. Det sker hela tiden en massa grejer. Både liksom i det som är på riktigt levande, det vill säga i växterna och djuren, men också sen när det kommer till stenar, till magma, till lava.
Alltså jordens inre.
Innanför, exakt. Mm. Och det är alltid ett jättedynamiskt system. Och sen om vi blandar in klimatet där, så då får vi ett riktigt dynamiskt system. Och det blir sen liksom matematiskt också mer svårt att berätta vad som händer, hur luften rör sig till exempel. Men det som var centralt här var det att jorden återhämtar sig från sådana ganska katastrofala och stora grejer med en lång tidsperiod.
Jo,
och det som är ju skillnaden nu, som man kanske också kom fram, var det att det här sker på en jättekort tidsperiod. Fastän det här hände över natten, så vi talar ju om tusentals år av smältvatten. Och nu talar vi om liksom 200 år eller 300 år av global uppvärmning. Och sen får vi liksom samma mängd av smältvatten. Och jorden kommer ju alltid att finnas här. Det är ju nog ett faktum. Jorden kommer nog finnas här i någon form av, på något sätt. Det finns djur och kräv som klarar sig otroliga problem. Människan är inte en av dem. Fastän människan inte ska finnas kvar här efter allt det vi har gjort, så finns det nog något kräv och något liv här kvar. Kanske det finns människor i framtiden igen. Men jag vill inte kanske måla en så här negativ bild av det som händer. Men klimatförändringen...
Trevlig midsommar bara.
Men faktum är det att klimatförändringen orsakar dödlighet. Och allt mera, om vi inte börjar stoppa det så småningom. Och det är nog bara ett faktum som måste nämnas. Sen vad vi ska göra till det, så det kan man ha en debatt om här också senare. Men att det viktiga är det att när vi nu hjälper klimatet att bli varmare, så förstörs saker snabbare. Och vi vet inte att hur den där återhämtningen kommer att se ut. Vi pratar om global tipping points till exempel. Amok är en av de största på den listan, det vill säga... I något skede så, fast vi skulle sluta konsumera, fast vi skulle sluta göra allting som vi gör, så kan det hända att den inträpar sig av sig själv på en jättelång tid.
Ja,
det kommer nog att repa sig, men det kommer att ta mycket längre än vad vi har till exempel här på jorden.
Ja, det är därför som jag brukar vara så irriterad när folk säger att vi måste rädda planeten. Vi måste inte alls rädda planeten. Planeten klarar sig just fine. Det är oss själva vi borde egentligen vara mest oroliga för. Vår livsstil definitivt hotar. Men jag, just angående det här med hur långsamt jorden jobbar, så... Man kan säga lite som att jordens klimatsystem är lite, vet du, det är modernt nu i Hormussundets tider att snacka om oljetankrar och så vidare. Klimatet, du kan säga på sätt och vis att klimatet är som en jättestor supertanker, vet du. Den är massiv, du kör längs med Persiska viken, Röda havet eller någonting där. Och den tuffar på, vet du, och du kanske ökar gasen för 2 timmar sen, och nu först börjar den komma upp i varv. Sen händer det någonting, vet du. Du ser att där är något hinder framför. Du måste börja svänga. Du vrider rodret hårt åt babord och liksom, inte händer det någonting. Den tuffar på där och vet du, flera sjömil går den, fortsätter den på rak kurs och sen sakta börjar det hända, och sen när rodret biter på allvar, sen börjar den kränga och svänga riktigt rejält. Men då är det för sent sen, I see, det var bara en hägring, inte var det någon fara, nu vrider vi tillbaka rodret och styr rakt. Men sen kränger den och svänger den länge och väl och brutalt. Och det är lite samma med klimatet, vet du. Det är så stor tröghet i den här, så stort momentum i de här mängderna energi som flyttar
men,
från
men jag atom. Tänker så här när ni talar om klimat, alltså det pågår ju en diskussion ständigt, och det finns en massa också skeptiker som inte tror på att det finns överhuvudtaget, eller tror att det kanske finns men att människan inte har någonting med det att göra. Men det där... Sen ser man så här när jag tittar nämligen kommentarsfält under nyheter som har behandlat det här, så att bestämmer nu att blir det ny istid eller dör vi alla av torka, att hur ska ni ha det? Förstår ni att det är det som orsakar till viss mån en sån här skepticism, att inte vet de alls vad de talar om, att ena dagen säger de att det kommer en ny istid och nästa dag säger de att...
Men det är just det att det kommer en ny istid, det är helt klart. Förr eller senare kommer den, men jorden jobbar på en så annan tidsskala än vi, liksom. Vi och framförallt en politiker. Politikerna jobbar på en 4 års tidsskala kanske. Men jorden jobbar kanske på en 4 000 eller 400 000 års tidsskala. Så det
Jag vill gärna komma in på det här med politik också, för att det har skrivits mycket om det också. Nu går vi till Amerika igen, och vi har ju faktiskt Nicolas Kujala här, som du är ju också amerikansk medborgare. Så att, ja, och det där lite väldigt aktiv följa med USA-politik. Så det där, vi har också nått sådana nyheterna av att Trump-administrationen till exempel kör ner på så här forskningsanslag och tar bort också sådana mätstationer som just mäter de här amok, de här havsströmmarna. Och då är där i bakgrunden ligger just också en viss sån här, åtminstone utåt, så att det är en hoax, att det är climate hoax, det är en bluff alltihop. Vad tänker du, Nicolas Kujala, om det här som pågår?
No, det är bedrövligt att man skär klimatforskning och är vidare. Inte finns det någon som vinner där.
Vad tror du ligger i, vad är liksom orsaken att man gör det?
Jag tror att det handlar om att se på vart de där lätta så att säga ställena att skära. Vad som det där är bra för hans anhängare enligt Trumps anhängare enligt hans egna åsikt. Hans anhängare och han själv så kör ju en start så här bring coal back, bring oil back. Och om vi har klimatresultat och klimatforskning som inte visar att klimatförändringen går så mycket framåt, så då kan man ju bara säga att hej, det här var nu bara liksom lite så här... Det var nu några år lite sämre, men nu är det lite bättre igen. Att har man inte data så kan man ju ringa hurdana statistik som helst, och det gör man ju för tillfället nog ganska kraftigt också där. Och liksom, går man tillbaka till Trumps första period som president, så såg man ju när orkanerna kom, så hade han ju de här det där papper framför sig där man flyttar på orkan och inte kommer den hit och liksom att vissa av hans anhängare snackar om att bomba orkanerna så att den där bara försvinner på något vis
och fälla en atombomb mitt
det där. och det finns tack och lov experter här och där som säger att gör nu inte åtminstone, atombomb speciellt gör nu inte liksom att mängden energi som finns i en orkan är så stor att det där mänskligheten salva bomber kan inte stanna det. Och det är ju så att det är nog liksom en ideologisk fråga.
Det är kulturkriget.
För Trump och där så syns det att man ser kanske också att mindre och mindre så handlar det om hans anhängare och mer handlar det om vad han tycker. Han har nu inte fullföljt många löften under sin presidentskap, vi ska kanske gå in på det, men att en av de här sakerna som man har systematiskt gjort sedan dag ett är att man har tagit bort mätningar. Man tar bort mätningar på Mauna Loa i Hawaii, man har tagit bort vädersonderingar på ungefär en tredjedel av ställena i hela USA. Vädersonderingar är jättekritiska för att få information
men om vad som händer. Men är de dyra att upprätthålla? Är det liksom en orsak uttryckligen att det är jättedyrt?
Nej. Om en privatperson gör det så är det dyrt, men om man jämför med kriget i Iran så det är penis. Penis är en jättestor låda.
Plus att följderna av att skrota det här systemet blir betydligt dyrare än att bibehålla det här systemet. Alltså om du förlorar förmågan att reagera på det som sker. Så jag menar, det skulle Trumps egna generaler, hans stabschefer, det hade sagt för länge sedan. De amerikanska generalerna har i årtionden varit medvetna om den här risken för USA:s säkerhet som klimatförändringen innebär. Och att liksom bakbinda sig själv i en sån här situation, att frivilligt sätta bindel för ögonen när man borde ha båda ögonen öppna och se exakt vad som händer. Det är så vansinnigt att kottarna strittar och klockorna stannar. Man vet inte om man ska gråta eller skratta faktiskt.
Alltid när vi diskuterar sådana saker så kommer det ganska mycket feedback, ska jag säga. Att det brukar vara folk som skriver till vår adress som förresten är slaget @yle.fi. Men nu frågar jag er båda, om ni nu finns, låt oss ponera, och det, ni också finns på social media. Och så kommer det just en kommentar. Någon frågar till exempel Nicolas Kujala dig direkt att det där, att bestäm dig nu att jag förstår inte att ska vi drabbas av en ny istid. Att först säger ni att det händer en sån sak och sen säger ni att det kommer någon El Niño och sen alla möjliga olika fenomen. Att hur ska jag förstå det här och hur ska jag tro på att någonting stämmer när de är så mot varann verkar som för en helt vanlig människa? Hur svarar du?
No, man kan ju svara liksom, försöka svara med ett par liksom bra källor att hej, att det här är nu det som det gäller här och det här är det som gäller här. Mm. Och sen så kan man ju vilja se att vad svaret till det är att fortsätta den diskussionen eller är det liksom ingen poäng att fortsätta diskussionen. Att det finns många som faktiskt är nyfikna. Mm. Men tyvärr så har jag åtminstone i egna det där diskussioner och debatter också att det finns många som spelar djävulens advokat och försöker inte hitta lösningar utan försöker hitta mera motsättningar. Och det är ju sen en sån där liksom sakklimat är liksom att tyvärr så går den debatten inte alltid att vinna med fakta. Utan det går, att det går sen till känslor, det går till filis. Sen kommer det i något skede fram det här att de förra vintern var jättekallat, vart den globala uppvärmningen. Och i det skede så liksom man kan förklara för evigt och jag tycker textfär Marcus är det jättebra. Du förklarar jättebra stora fenomen som är jättekomplicerade. Jag måste ännu lite jobba på det märker jag själv, men att det där det handlar om att hur man liksom kan förklara jättestora och jättekomplicerade fenomen så simpelt som möjligt. Jag säger inte att de här människorna är dumma. Det säger jag inte.
Nej.
Men jag säger att jag är en person är som har studerat många år på universitet och har jobbat med de här hela sitt liv, så inte ens de nödvändigtvis förstår hela sanningen. Och det är därför vi har mycket frågor ännu inom vetenskapen som är osvarade.
Ja.
Och det är därför vi också får hela tiden nya svar på de där frågorna. Och det är ju så som vetenskapen förändras. Så ingen av oss vet med 100% sannolikhet. Men vi kan säga att det är jättesannolikt. Vi kan säga att forskningen visar idag. Och den kan visa något annat imorgon. Men det här är en debatt som jag inte kanske så jättegärna ska gå in på nödvändigtvis, utan förklara, försök vara så tydlig som möjligt och efter det så hoppas man att man får ett bra svar därifrån och sen blir det en god diskussion. Tyvärr så är det inte alltid så.
Mm.
Ja, nej, dels så, jag menar, jag är så trött på hela det. Vi har för länge sedan passerat den gränsen där vi behöver bjuda in, vet du, en förespråkare, en motståndare i de här klimatdiskussionerna. Vi vet vad som händer. Det är inte nu liksom något snack om saker. Jag har alltså käbblat med de här klimatskeptikerna i över 20 år nu. Och jag har en fråga. Jag kan kasta ut den så här om någon vill svara på den, till exempel till kvanthopp@yle.fi, så varsågod. Det är en väldigt enkel fråga. Och den brukar orsaka tystnad i publiken, och jag ställer den alltid när jag snackar med en klimatskeptiker. Den frågan lyder som så här: vad sen då om du har fel?
Du menar att motståndaren säger att det finns ingen klimatuppvärmning?
Ja, motståndaren säger nej, det är bara bluff och bag. Ja. It's a hoax, vet du. Så frågar jag att, men om du har fel, ponera att du har fel. Det ärligaste svaret på den frågan som jag har fått är typiskt till, men det skiter jag väl i. Det är framtida generationers problem. Oftast får jag absolut inga svar alls på den frågan. Men det finns ju någonting som kallas försiktighetsprincipen, som bland annat tillämpas i den kommunala och den statliga beslutsfattningen, som säger att om vi inte kan vara helt säkra på att, vet du, den här svampen är, för att ta ett enkelt exempel, att om vi inte kan vara helt säkra på att den här svampen är ätlig, så då ska vi inte äta den. Av samma orsak, så om vi inte kan vara helt säkra på att den här, vet du, att vi bränner ett teraton kol, om vi inte kan vara helt säkra på att det är tryggt, så då bränner vi inte. Det här är en väldigt enkel princip som vem som helst kan tillämpa och som ett samhälle borde tillämpa. Och nu vet vi att bränna det här teratonnet med kol. Vi har vetat det sedan Svante Arrhenius dagar typ på 1700-1800-talet. Vi vet exakt vad det leder till för följder. Okej, vi kan inte alla detaljer. Det är inte det som vetenskapen sysslar inte med absoluta svar.
Jag kan redan höra att tangentborden glöda runt om i Svenskfinland. Du gav kvanthoppsadress, slaget att yle.fi är det som vi brukar få. Jag hade tänkt faktiskt att vi skulle ha hunnit ännu växla. Det är det att tiden flyger iväg här, men Blue Ocean Event och något annat som också det varnas för här nu. Det är liksom, det är fullt med sådana engelskspråkiga namn på olika saker som händer.
Ja, men det säger egentligen allt vad det handlar om. Blue Ocean,
alltså att glaciärer smälter i Arktis.
Ja, den nordpolska lotten har ju, så länge som människorna existerat här på jorden, så har det funnits en iskalott där uppe. Den har inte smultit ens under somrarna, och den har ibland varit större, ibland mindre. Men nu finns det de som säger att kanske rent av den här sommaren, just delvis tack vare den här super El Niñon, så kan vi ha en situation där mindre än 1 miljon kvadratkilometer av den arktiska havsisen återstår, och det är någonting som kallas Blue Ocean Event, alltså blått havhändelse. Och då finns det mest bara blått hav där, och blått hav är på det viset jobbigt att det suger i sig all den här solstrålningen som kommer 7 dagar i veckan under sommarhalvåret där. För isen har ju varit på det viset bra, den har ökat på jordens albedo, det vill säga reflektivitet, så att isen har reflekterat bort en massa av den här. Så det är en del av det här termostatet som vi har talat om här. Och sen när den isen är borta, så då vet du, det är som att vrida på turboskruven igen.
Termostatet upp.
Ja, det ökar på upptagningen av värme.
Jag skulle avslutningsvis vilja prata ännu några ord om sociala liksom så här fenomen, eller ska vi säga det som händer i världen. Nu, vi ser en massa av de här superrika människorna som vi har hört mycket om. Inköp av en ö utanför Albaniens kust som tillhör Albanien. Där det finns tunnlar och bunkrar och allt möjligt färdigt. Och vi har hört annat liknande också, att de här som på riktigt har väldigt mycket pengar. Så de verkar rusta sig för det här.
Det är nästan som Noak när han fick telegram att bygga en ark, hör du.
Men alltså, är jag helt konspiratoriskt lagd om jag tror det, eller tänker att det ser så ut? Eller vad tänker du, Nicolas Kujala, som ändå följer med amerikansk politik? Alltså det här är ju, det verkar som de som har riktigt mycket pengar förbereder sig.
No, det är de såklart, och de skyddar ju sig själva, sin familj och sin egendom på alla möjliga vis. Och jag skulle kanske vilja vända det här till det att det är inte bara de rika som borde skydda sig. Det är de rika som borde ändra på hur de lever och hur deras företag producerar och lever med oss. Och säga att alla andra borde också börja rusta upp och bli färdiga för det som klimatförändringen hämtar med sig.
Men det är lätt att säga att en ensamförsörjande förälder här någonstans i Jakobacka som just får pengarna räcka till, att ajaj, nu stannar de och strömmen om några år, att här blir iskallt att flytta.
Tack och lov kommer det inte hända på några år, det kan jag säga.
Men jag menar,
det känns lite
orättvist.
Det är orättvist, och man behöver kanske inte ha bunkrar och annat här hemma i Finland, utan det räcker med att ha just de här basgrejerna hemma. Vi kommer ha flera stormar i Finland i framtiden, vi kommer ha flera tider av torka, vi kommer antagligen också se möjligtvis elavbrott som är längre på grund av stormar eller på grund av något annat som händer i världen, och då ska man ha hemma vatten, man ska ha hemma medicin, man ska ha hemma tillräckligt mycket mat, så att man klarar sig, batterier, radio, sådana här grejer, och det är liksom där vi ska börja här hemma, men vi ska också alla inse att ju längre vi går in i klimatförändringen, desto mer de här effekterna kommer att ske, så desto mer redo ska vi vara. Det är inte bara krig vi ska förbereda oss, utan det är exakt de här grejerna som är mer sannolika än krig, att vi ska vara redo. Och då är det just de här sakerna, det här som heter kotivara på finska, det vill säga att vi är färdiga här hemma. De rika har ju möjligheten att göra det på en större skala, och inte känns det ju rättvist inte. Men den där förändringen måste ju också komma därifrån, men ännu så tror jag också att förändringen måste tvingas av staterna. Och vi hoppas att nästa COP-förhandlingarna ger oss lite bättre resultat där, och vi har tagit jättesmå steg där det kommer till det sociala där, speciellt med att hjälpa de regioner som inte har så mycket förmögenhet där jämfört med till exempel västvärlden.
Ja, det har vi också bevakat här i Slaget, haft några program om just det här.
Så alla kan lite hjälpa sin egna situation, och sen så måste också staterna och det internationella samfundet se till att de som inte i dagens väg är klara av det, så ska ha alla möjligheter att göra det.
Men vi kan ändå gå och fira midsommar nu i lugn och ro och inte tänka så mycket på det just idag.
Ja, jag slutar min väderklimatbok med ett gammalt citat som vissa säger Martin Luther, men det är antagligen äldre än han. Och det är mycket sånt som jag funderar på när jag skulle skaffa barn i tiden. Också. Jag visste ändå att mycket är på gång. Och så. Ska vi nu eller inte? No, det är säkert, citatet går i sin korthet i alla fall som så. Också om jag fick veta att jorden går under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag. Och så lever jag, så det utgår jag från, vet du. Jag tänker fira midsommar precis lika glatt som för det är mitt äppelträd för den kommande veckan.
Tack, det får bli slutorden i slaget idag tillsammans med Nicolas Kujala och Markus Rosenlund. Jag tackar er. Som vanligt så får ni gärna höra av er. Jag tackar för sällskapet.
Tack.
Och god midsommar.
Detsamma.